P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. Trump vänder och ställer in anfall mot Iran i natt. Vad händer i konflikten mellan USA och Iran nu? Fotbolls-VM är igång. Vår korrespondent rapporterar direkt från Mexiko. I Kalifornien pågår rättegången mot den man som misstänks ha anlagt branden där flera människor dog och tusentals hem förstördes. Och här i Sverige backar regeringen. 13-åringar ska inte längre kunna dömas till fängelse. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Tidigare idag så varnade president Donald Trump för nya attacker mot Iran, ett hot som han under kvällen drog tillbaka. Han hävdar också att en deal mellan USA och Iran är klar och kan skrivas under inom kort. Men nu är Emma Ricknell, USA-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Ja, vad är bakgrunden till att han ändrar sig?
Ja, enligt Trump själv så är bakgrunden att förhandlingarna framgångsrikt har förts med flera länder och att medlare i regionen också rapporterar framsteg. Nu är det ju ett väldigt intensivt nyhetsläge just nu, men jag har dock inte sett att Iran faktiskt har bekräftat att ett avtal är på gång. Men Trump är i alla fall väldigt tydlig om att det är på gång.
Vet man någonting om det här avtalet?
Ja, det verkar ju fortfarande vara lite otydligt, väldigt lite bekräftat, och det är ju viktigt att säga. Vi kan väl tänka oss att vi kan gå på någon slags konturer om vad det kan handla om, som ett tillfälligt eldupphör, sannolikt kanske 60 dagar, och att Hormuzsundet öppnas för handel igen möjligtvis. Kanske att vissa frysta iranska tillgångar kan frigöras, men också att man fortsätter förhandla om kärnenergiprogrammet.
Och med i programmet nu också är Rospe Parsi, Iran-expert. Hur har Iran reagerat på Trumps senaste besked?
Ja, tidigare så har de ju så att säga officiellt förkastat hela hans inställning och hans hot och sagt att det här inte är konstruktivt. Nu, det senaste jag såg för någon timme sedan, så förnekade de att det fanns ett avtal. De har ju varit generellt sett försiktiga med att gå med i det här som dramaturgin som han gärna driver via sociala medier. Det betyder ju inte att det inte har skett förändringar och framförallt framsteg i förhandlingsförsöken. Men jag tror att de är mycket försiktigare än vad han är i att, så att säga, göra den här typen av utfästelser. Och vi vet från tidigare fall att hans utfästelser oftast upplöses i tomma intet.
Och hur tror du att Iran ser på det här avtalet då, som Trump säger är klart?
Ja, så jag tror det är viktigt där att komma ihåg att det här är ju ett första steg på en väldigt komplicerad resa om det ska resultera i någonting som är mer än en tillfällig vapenvila. Så att om man nu lyckas komma överens om att ändå få någon sorts riktig vapenvila i 60 dagar och båda parter tar små steg framåt, det vill säga att Iran låter handeln inom Hormuzsundet öppnas och i sin tur får en del av sina frysta tillgångar tillbaka så att säga, till sig, då kan man säga att då har man åtminstone börjat ta steg som den andra sidan kan bekräfta som ett tecken på så att säga, gott uppsåt. Men sen under de här 60 dagarna, väldigt, väldigt kritiskt, så måste de ju då komma överens om de riktigt stora frågorna, de som kräver någon sorts mer långvarig och permanent lösning. Det vill säga, hur ska kärnenergiprogrammet i Iran kunna existera? Kommer USA då att lyfta sanktioner, inte bara ge dispenser? Det är så stora frågor som kräver riktiga eftergifter från båda sidor och kommer med ett politiskt pris hemma gentemot kritikerna som inte vill ha några kompromisser överhuvudtaget. Det gäller både USA och Iran.
Och Emma Ricknell, Trump har ju tidigare varnat för att USA kan komma och ta över iransk oljeinfrastruktur. Har han ändrat sig om det?
Jag är inte så säker på att han helt och hållet har ändrat sig på den punkten, kanske snarare tonat ner det hela. Så sent som tidigare idag bara så sa ju Trump i en tv-intervju att han gärna skulle vilja ha kontroll då över de här viktiga oljeanläggningarna, men att han var osäker på om USA skulle kunna hantera det vill säga hur väljarna kanske skulle se på det, och amerikanska trupper på marken i Iran skulle verkligen gå stick i stäv med det som han har lovat sina väljare om, att inte starta nya stora krig och inte riskera amerikanska liv framförallt.
Och Rospe Pers i USA har ju attackerat Iran 2 nätter i rad. Hur har Iran svarat på de attackerna?
Ja, man har ju svarat med samma mynt. Så att man har ju varit väldigt tydlig med att man inte kommer att hålla igen. Och de har ju samtidigt då inte velat eskalera. Så det har ändå varit rätt, så att säga, väl avvägda motattacker för att visa att man inte har mjukats upp, men inte heller att man är ute efter en eskalering. Och det är ju väldigt vanskligt därför att båda parter är ju, så att säga, misstror varandra så mycket, så att det är väldigt lätt hänt att det skulle kunna leda till en eskalering. Men just nu så verkar det som att de i alla fall båda har tagit ett steg tillbaka och förhoppningsvis då gett mer utrymme till den förhandling som de verkar som håller på med samtidigt som de bombar varandra.
Och Emma Ricknell, hur nära skulle du säga då är parterna i ett fredsavtal?
Ja, jag tror det är viktigt att skilja på vad som är liksom Trumps avtalsförhandlingar här och en verklig fred. Alltså en blockad verkar fortfarande ligga kvar från USAs sida. Inget vad vi vet har skrivit på än, även om det möjligen då är på gång. Och parterna verkar ju, precis som sa, så här, inte lita på varandra för 5 öre. Så som jag ser det så är det, trots Trumps väldigt självsäkra budskap just nu och medlares positiva uttalanden, så ser vi ett extremt skört andrum just nu, där det retoriskt verkar vara relativt nära något slags avtal, men rent praktiskt är det fortfarande mycket oklart.
Och vad tror du, Rospe Parsi, vad är din tolkning av det här? Hur nära är de?
Ja, det här är ju på något vis en sorts absurd version av det man brukar säga i förhandlingar, nämligen att ingenting är färdigt förrän allting är färdigt. Och i det här fallet så är ingenting färdigt för att ingenting är färdigt. Det vill säga, vi vet inte vad som står i avtalet, vi vet inte om det är ett avtal eller bara ett MOU, alltså en sorts föravtal. Och det återstår att se om de båda kommer att, så att säga, hålla sig till det, om det nu existerar. Samtidigt ska man komma ihåg att den här typen av hot som Trump kom med att han skulle ta över Irans oljeindustri, det är ju rena fantasier, därför att det kommer i så fall kräva en militär insats på marken, vilket också exponerar de trupperna till iranska motanfall på ett sätt som Iran hittills inte vågat eller kunnat göra. Så att det skulle i så fall leda till troligtvis betydande amerikanska förluster, vilket gör att hela den här, så att säga, hela den politiska strategin som Trump har haft kommer att fullständigt implodera. Så att det är den typen av överord som man får snarare se som ett uttryck för hans frustration och rökridåer. Men det hjälper ju inte när man förhandlar. Han kanske tror att iranier blir rädda för honom, men det tror jag blir snarare tvärtom. Det är svårare för dem att, så att säga, ta honom på allvar och se det där som en sorts förhandlingstaktik.
Tror du att det kommer att bli fler utspel?
Ja, det har i alla fall varit metoden, om man nu vill kalla det för det, tidigare under de här månaderna. Det vill säga att det kommer rad på rad av uttalanden som delvis är motstridiga och hävdar framsteg eller domedag om vartannat. Samtidigt någonstans i bakgrunden så pratar de med varandra om en indirekt. Men det återstår ju att se om allt det där som de förhandlar om leder till någonting som båda tänker hålla sig fast vid och stå fast vid. Och det har vi ju ännu inte sett.
Vad tror du, Emma Ricknell, kommer det fler utspel eller ändringar kring det här som vi har nu?
Ja, det finns ingen anledning att tänka sig att från i alla fall Donald Trumps sida att han skulle byta på något sätt ett mönster i den här slags förhandlingstaktiken som han har etablerat. Utan det tror jag definitivt, även om det då kommer något slags eldupphör på plats i 60 dagar.
Tack, Emma Ricknell, USA-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Och tack även Rospe Parsi, Iran-expert. Ikväll så invigdes ju fotbolls-VM i Mexico City, och där har stora demonstrationer lett till trafikkaos inför kvällens invigning och premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika. Och det står just nu 1-0 till Mexiko. Och med direkt är vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin på plats vid Azteca-stadion. Vad var det som hände?
Med demonstrationerna eller med 1-0-målet?
Vi börjar med demonstrationerna.
Nej, det som hände på väg mot matchen var ju att demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så att det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i som var en officiell ackrediterad FIFA-buss fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Och han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter helt enkelt. Eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men nu är jag ju här och den är fullsatt, så att det verkar ändå ha gått för de flesta. Samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
Och vad är det de demonstrerar mot?
Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet på sina krav och sina frågor så här när det finns väldigt mycket media också på plats.
Du sa ju att det blev allting blev det mycket trängsel och så här, men blev det några förseningar på invigningen på grund av det här eller?
Nej, invigningen startade faktiskt även om jag såg en del personer som just sprang i sista sekunden upp mot sina platser. Men invigningen startade som tänkt och även nu pågår ju matchen här som enligt den tidsplan som var tänkt. Men som sagt, det kommer en del rapporter om våldsamma sammandrabbningar utanför stadion, så att ett frågetecken gäller givetvis vad som ska hända nu när andra halvlek är slut och över 70 000 åskådare ska ta sig ut från stadion och hur de ska ta sig vidare. Mycket av kollektivtrafiken är ju inställd och många vägar är fortfarande avspärrade av demonstranter.
Och hur är stämningen på plats då med tanke på det som händer? Är det en folkfest? Hur är stämningen tycker du?
Ja, utanför stadion är det många demonstranter som menar på att det här är inte folkets VM. Dels många poängterar att biljetterna är jättedyra, att vanliga människor inte har råd med dem. Och att samtidigt har Mexiko mycket större problem som man borde lägga pengar på än att arrangera ett fotbolls-VM. Presidenten är väldigt medveten om den här kritiken, vilket har gjort att hon inte är här nu. Här framför mig sitter ju Infantino, FIFA-chefen och många andra höga digniteter, men president Claudia Sheinbaum är inte här utan är istället och ser den här matchen med folket på en av de många stenar och många storbildsskärmar som regeringen har ordnat då för att människor ska kunna se sitt landslag även om de inte har råd med biljetterna.
Tack så mycket Lotten Collin, vår korrespondent med direkt från Mexiko. Vi ska prata mer om själva invigningen av fotbolls-VM. So we say hey. Ja, bland annat så framfördes den här låten, officiella hymnen DNA med bland andra Andrea Bocelli. Men nu är Tina Mechelsson, musikjournalist på P3. Ja, Tina, Shakira, Burna Boy framförde VM-låten Die Die, men den kunde vi inte se här i Sverige. Vad var det som hände?
Men det verkar ha varit lite otydligt vilken av TV4s sändningar som har visat hela invigningen. Men de allra flesta tittare har snubbats på att få se invigningsceremonin för att då enligt TV4s sportchef till Aftonbladet säger Johan Cederqvist att det var lite otydligt för TV-produktionen vilka artister som skulle uppträda när. Så istället för att liksom se invigningsceremonin och showen så har TV-tittare i alla fall för på den linjära sändningen har kunnat höra kommentatorer prata om ja, men fotbollen och matchen och så vidare.
Men vad berodde det här på då?
Ja, uppenbarligen så verkar det som att TV4s tv-produktion, att de inte har fått den informationen de behöver för att veta exakt när en artist då, till exempel i det här fallet Shakira och Burna Boy, går på eller av. Det är ju fler än dem förstås som uppträdde på den här invigningsceremonin. Den var väldigt färgsprakande av de få klippen jag har kunnat se. Och med mycket pyro, mycket dans. Man har också börjat inlett med väldigt mycket referenser. Alltså en dansshow med mycket referenser till Mexikos historia. Så det har ju hänt mycket på den, men det har som sagt man inte kunnat se. Däremot fick jag veta att en vän hade tittat på TV4 Plays sändning och där hade man kunnat se det. Jag som tittade via streaming fast på kanalen kunde inte se det. Så det har varit lite förvirring. Det kanske helt enkelt rör sig om att man helt enkelt inte har fått en tydligt körschema från FIFA, men det säger inte sportchefen för TV4 någonting om, utan säger bara att vi hade inte fått rätt information helt enkelt.
Och årets fotbolls-VM har ju bland annat kantats av protester, som vi hörde tidigare av Lotten Collin här. Märktes det av under ceremonin på något sätt?
Nej, av det som gick att se, där man bland annat fick se till exempel nationalsångerna för Mexikos lag, och, eller för Mexiko förstås och för Sydafrika spelas upp, så var det ju bara allsång och glada miner just inne från arenan. Man klippte ju aldrig ut till scener utanför, så att det som har hänt och som vi hörde Lotten berätta är ju ingenting som man har märkt när man har tittat på tv-sändningen här i Sverige i alla fall.
Och det här var ju den första av tre invigningar. Vad händer de kommande dagarna?
Ja, men det kommer just två till i Kanada och i USA. Jag tror väl att det kanske är den amerikanska som vi har närmast, den i Los Angeles. Och där är det stora världsartister som till exempel Katy Perry och Future som ska uppträda. Och sen i Toronto så kommer till exempel en jättestor ikon från 90-talet, Alanis Morissette, ska uppträda. Och sen lite nyare, yngre namn som till exempel Aliana med flera. Så vi får ju se och hoppas i alla fall att det svenska tv-kanalerna, oavsett om det är TV4 eller SVT, får tillräckligt bra info så att de som också vill se på musikunderhållningen får den här i Sverige.
Tack så mycket, Tina Mechnafsson, musikjournalist på P3. Och innan det så hörde vi vår korrespondent Lotten Collin med direkt från Mexiko. Och vi går vidare i studio 1 med att i Los Angeles i USA så pågår rättegången mot en 29-årig man som misstänks ha orsakat den omfattande branden i Kalifornien i januari förra året, där tusentals hem förstördes när elden spreds utom kontroll med stormvindar. Men nu från USA är vår utsända Peder Gustafsson. För att förstå det här och få lite bakgrund, vad var det som hände i januari förra året, Peder?
Det började som en ganska liten brand på nyårsdagen 2025, strax norr om Los Angeles, uppe i bergen ovanför Pacific Palisades, svårt ord att säga. Brandkåren trodde i alla fall att man hade släckt den här branden, men i själva verket så låg det kvar glöd under ytan och pyrde under marken i rötter och vegetationen där. Och med det så gör det också att det blev så speciellt, för nästan en vecka senare så drog kraftiga vindar in och blåste liv i den här glödbranden, och då utvecklade det sig till ett stort eldinferno som spred sig väldigt snabbt runt i området.
Och var det som gjorde att det var så svårt att släcka branden, eller?
Ja, framförallt att det var de här starka vindarna. De kallas ju för Santa Ana-vindar, och de är ju väldigt torra och mycket kraftiga. Har man upplevt dem så är det som att stå mitt i en storm, och om man tänker sig en jättestor hårblås med högsta värmen på, för att de är otroligt varma och otroligt torra, och det gör att vegetationen blir ju fnöskestorr, och när elden då tar tag i det här så sprider den sig i otroligt hög fart. Bland annat så har jag sett bilder på där elden hoppade liksom flera hundra meter i taget, så den hoppade över vägar och gator. Samtidigt så gjorde de här vindarna då att vattenbombning med flyg och släckningsarbetet försvårades otroligt mycket.
Och hur omfattande blev sen då skadorna efter branden i Palisades och Malibu?
Det var att 12 människor dog av direkt av bränderna. Tusentals byggnader förstördes och hela bostadsområden brann ju ner till grunden. Det handlar ju också om enormt stora ekonomiska värden. Det här är ett av de rikaste områdena i hela USA och kostnaderna för skadorna har uppskattats till motsvarande omkring 250 miljarder kronor. Så det här räknas ju som en av de värsta bränderna i Los Angeles historia.
Och vad vet vi om den här mannen då och åtalet mot honom?
Ja, vi vet inte så jättemycket mer än att han är 29 år gammal, att han har arbetat som Uberförare och enligt åklagaren så har åklagaren bevis på att mannen befann sig i det här området den natten, alltså på nyårsnatten, när en mindre branden startade med öppna lågor. Men han nekar ju till brott och hans försvar säger att han istället försökte larma om branden.
Och hur ser bevisningen då ut? Vad är det åklagaren menar att den här mannen har gjort?
Ja, först och främst har han bevisningen på att han har funnits på platsen genom mobiltelefondata som placerar honom där. Och vittnesuppgifter säger också att han hade betett sig väldigt konstigt. Och i hans bil så har man hittat en tändare som man tror kan faktiskt ha använts till att tända eld på den här, den första eldsvådan. Och åklagaren menar nu att den här branden var anlagd, medan då försvaret ifrågasätter hela händelseförloppet eftersom det har gått en vecka mellan den första branden och den andra. Men det intressanta här är att om mannen skulle bli dömd så döms han då skyldig till den här branden. Då kan han få fängelse mellan 5 och 45 år.
Och vad kan den här rättegången då få för betydelse?
Framförallt så handlar det här i grunden om ansvaret. Om en enskild person kan hållas skyldig för en sån här stor katastrof eller om det också handlar om att det fanns brister inom räddningstjänsten och brandkåren när de hanterade den första branden. För de drabbade så är det här viktigt att få klarhet i vad som egentligen hände och vem som är ansvarig. Och för rättssystemet handlar det också om var gränsen går för ansvaret i den här typen av extrembränder som vi får räkna med kommer att bli vanligare i framtiden. Dessutom så är det viktigt här att man kan få fram kanske en skyldig, för att som det är nu så är många av de som drabbades av bränderna, de kämpar mot sina försäkringsbolag som vägrar betala ut pengar eftersom de inte vet vem man kan peka ut som skyldig för branden.
Och med tanke på hur många som drabbats, det är stora kostnader det handlar om också, hur uppmärksammat är det här i USA att rättegångarna inletts?
Just nu i USA, om man ser som hela nation, så har den kanske blivit lite notiser på tv-kanaler i till exempel Washington där jag är. Men i Kalifornien så är det ju, och framförallt i Los Angeles-området, så är ju det här huvudnyheter eftersom det var den största branden som drabbade Los Angeles och det är många som traumatiska har hamnat i trauman efter de här bränderna. Och många har ju inte ens kunnat flytta tillbaka hem för de har ingenstans att bo längre. Så att det är stora nyheter i Kalifornien.
Det säger vår utsända Peder Gustafsson i Washington. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Ylva Lilja och Helena Groll.
Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
Justitieminister Gunnar Strömmer där, det är från pressträffen i förmiddags, om att regeringen nu backar från sitt förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år.
Det gör de, och de föreslår nu alltså istället att man sänker till 14 år. Henrik Winge, Sverigedemokraterna, ordförande i justitieutskottet, sitter i vår riksdagsstudio. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vad säger du om regeringens besked idag?
Jag tycker att det är ju väldigt synd naturligtvis. Allra mest synd är det ju om de här barnen, de här 13-åringarna som nu alltså inte kommer att få ta del av det stöd som samhället skulle kunna erbjuda i den situation de har hamnat i. För 14-åringarna kommer man ju nu ha verktyg att plocka bort från den kriminella miljön. Man kommer kunna sätta dem i en miljö där det finns stabila vuxna, där det finns bra skola, där man får en chans att faktiskt bryta med den här gängkriminaliteten. Det kommer alltså 13-åringarna inte att få nu. Och det är naturligtvis ett svek och det är en stor risk att de kommer att hamna i livslång kriminalitet på grund av det här.
Du ska få utveckla det mer, men om vi tar själva beslutet, Tidöregeringen, där ni ju är samarbetsparti. Hur mycket var Sverigedemokraterna en del av det här beslutet?
Ja, vi kan ju bara konstatera att det ser inte ut att finnas en majoritet för beslut för det här förslaget i kammaren. Och då är det ju så. Och då måste vi ju se till att lägga fram ett förslag som det finns stöd för. Därför att vi måste ju göra vad vi kan för att de här 13-14-åringarna faktiskt får möjligheten att komma ur den här kriminaliteten som de har hamnat i och skydda alla de människor som blir offer för skjutningar och sprängningar.
Men delade ni regeringens beslut att backa? Att inte genomföra en omröstning?
Ja, det fanns ju inga alternativ eftersom det inte gick att få ett stöd för förslaget.
Under Gunnar Strömmers pressträff idag så talade han om att det finns delar av ert egna regeringsunderlag som inte ställer sig bakom det här förslaget. Under dagen har ju flera medier rapporterat om att beslutet idag är en följd av påtryckningar från delar av Liberalerna. Stämmer det?
Jag vet inte precis vilka ledamöter det är, men jag har fått den informationen att det verkar inte finnas ett stöd. Och det tycker jag är synd. Och jag tycker att de som, både oavsett vilket parti man tillhör, som alltså säger nej till det här förslaget, då är man ju svaret skyldig. Varför ska 14-åringarna få den hjälp och det stöd som kommer att finnas från statens sida, men 13-åringarna ska bli utan? Varför ska man hänvisa dem till socialtjänsterna runt om i landet som uppenbarligen inte har kapacitet att hantera den här typen av våldsamma, farliga tonåringar? Och riskera att de helt enkelt i praktiken återgår till sin gängkriminalitet. Men om det tycker jag man är svaret skyldig i så fall.
Om vi tar om varför det inte blev det här i dag man backar från förslaget. Enligt Strömmer är det ju ett resultat av att kvittningssystemet fallit. Och det föranleddes ju av att ditt parti, Sverigedemokraterna, gick emot praxis. Vilket ansvar har ni för att det blev så här?
Ja, det är mer än vad jag vet i så fall. Min bild är att det inte finns en majoritet i kammaren för det. Och jag tror att det ytterst beror på att det har varit en ganska skev debatt om det här. Där man har pratat om det här som att det skulle vara något sorts drakoniskt att de här 13-14-åringarna faktiskt ska tas om hand. Men sanningen är ju den att de idag befinner sig i en mycket, mycket sämre miljö än de skulle göra om kriminalvården tog hand om dem. Därför att idag så befinner de sig i en gängmiljö där de utnyttjas av hänsynslösa gängkriminella till att utföra mord och sprängdåd. Och att lyfta ut dem ur den miljön, sätta dem i en miljö där de har stabila vuxna, där de får gå i skolan, där de får möjlighet att bryta med det livet och börja ett nytt liv. Mm. Det är en mycket, mycket bättre ordning och det tycker jag att vi hade kunnat ge de här 13-åringarna.
Men om vi bara håller oss kvar fortfarande vid själva beslutet. Ni menar, eller du menar då, att ni har inget ansvar, skulden går inte att lägga på er för att regeringen tvingades att backa?
Alltså skälet till att vi inte har något kvittningssystem, det är ju därför att Miljöpartiet gjorde upp med vildarna i löndom på ett sätt som gjorde att ingen kunde ha förtroende för kvittningssystemet längre.
Det håller ju inte de med om att det var därför kvittningssystemet föll, så där har vi ingen som kan säga någonting om det från dem.
Vi lämnar det, vi hamnar inte i den debatten. Om vi tar frågan om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, det här är ju en fråga som ni har drivit hårt från Sverigedemokraterna och vi hör ju, du talar om det nu. Har ni övergett 13 år som straffbarhetsålder eller kommer ni fortsätta att driva den här frågan efter valet?
Alltså vi måste ju ha en metod för att ta om hand de här 13-åringarna. Idag finns det ju ingen sån. Det är ingen som vet vad som händer med de här 13-åringarna efter att de har gjort sig skyldiga till mord och sprängdåd. I bästa fall kommer socialtjänsten i kommunen att försöka ta hand om dem. Men många kommuner har inte den förmågan utan i praktiken hamnar de tillbaka i sin gängkriminalitet. Det är inte acceptabelt. Det vi kommer behöva göra nu är att jobba med lagen om vård av unga. Det vill säga att de kan omhändertas då, enligt den lagen. Effekten av det blir ju att de blir så att säga, frihetsberövade i alla fall. Det är ju ingen som kan komma ifrån det och det tror jag inte egentligen att någon avser att de här människorna inte ska bli. Men det är en sämre lösning därför att vi har byggt upp ett bra skolsystem via kriminalvården. Det hade varit mer effektivt och bättre för de här barnen att ta som hand om där. Men nu kommer vi behöva jobba parallellt med en annan struktur istället. Så att det är klart att vi ska göra vad vi kan för att på olika sätt plocka ur de här människorna från gängkriminaliteten och skydda alla offer för skjutningar och sprängningar. Det blir mindre effektivt nu. Det kommer bli ett glapp. Det är folk som kommer att hamna i kläm. Men det är alltså de som har röstat nej som måste ta ansvar för det och förklara varför de tycker det är rimligt att beröva de här 13-åringarna den möjligheten.
Men ni har inte övergett 13 år som straffbarhetsålder?
13-åringarna måste ju naturligtvis få samma stöd som 14-åringarna att komma ur kriminaliteten. Det finns ett annat problem med att gå till 14 och det är att man pressar ner brottsligheten. Det kommer vara förmodligen fler 13-åringar som begår grova brott nu när man bara straffbelägger ner till 14. Det är nämligen så att det finns en sorts praktisk gräns som ligger vid ungefär 13 år, uppger polisen, där man, som man inte kan gå under i praktiken, därför att 11-12-åringar är typiskt sett inte kapabla att begå så här grova brott.
Därför vi är inne vill man på dra många gränsen detaljer kring
ja, man,
själva...
Men man vill dra gränsen vid 13 för att förhindra att man pressar ner brottsligheten i åldrarna. Det som riskerar att hända nu med det här förslaget, det är ju alltså att brottsligheten pressas ner från 14-åringarna till 13-åringarna, och då är ingenting vunnet.
Och det anser Henrik Vinges, sverigedemokrat, ordförande i justitieutskottet. Vi stannar kvar vid samma ämne och välkomnar ännu en gäst i vår studio. I riksdagshuset finns också Teresa Carvalho, vice ordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Ja, dagens besked, regeringen backar från att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Vad är din reaktion?
Ja, att uppenbarligen så har regeringen misslyckats med att samla tillräckligt stöd för sin politik, och Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag. Det finns ju en gedigen expertutredning som har föreslagit att tillfälligt pröva en sänkning av straffåldern till 14 år vid grova brott som kontraktsmord. Men regeringen valde ju att, baserat på magkänsla snarare än förnuft, frångå det och utan att säkra upp ett stöd föreslå 13 istället. Och jag tycker att det är bra att de nu har dragit tillbaka det och att de ska återkomma med ett nytt förslag i enlighet med expertutredningen. Och det här visar ju också på behovet av mer samarbete i mitten av svensk politik i de här frågorna. Och vi har ju sträckt ut en hand till Moderaterna flera gånger och vill se en 10-årspakt just i mitten av svensk politik. Men Moderaterna har ju konsekvent sagt nej till det. Jag hoppas att de nu ändrar uppfattning och ser värdet av att också samtala med oss.
Man backar alltså för att sänka då till, på beskedet att sänka till 13, men istället kommer man lägga fram det nya förslaget då 14 år. Kommer ni rösta för det nya förslaget?
Ja, vi har ju som sagt föreslagit det i enlighet med expertutredningens förslag i över ett års tid. Det var ett beslut som vi fattade på vår partikongress för ett år sedan, och med anledning av regeringens proposition om sänkt straffbarhetsålder så lämnade vi också in en motion till riksdagen där vi föreslog att säga nej till 13 men att istället säga ja till 14, och det står ju vi bakom.
Men 14-åringar istället för 13-åringar, det är fortfarande barn vi talar om. Är det så stor skillnad?
Ja, så 15-åringar är ju också barn. Vi ska inte glömma det, att barn är man tills man är 18. Så barn finns i våra svenska fängelser redan idag. Och vi har omprövat vår hållning i den här frågan för ungefär ett år sedan och ser behov av att pröva en tillfällig sänkning till 14 år från dagens gräns på 15. Vid just de här allvarliga brotten som kontraktsmord, helt enkelt på grund av den fruktansvärda utvecklingen som vi har i Sverige, där Sverige faktiskt sticker ut. Sen vill jag också säga att jag tror inte att det är enbart den här frågan som kommer att lösa problemet med nyrekryteringen. Vi måste göra mycket mer i form av tidiga och förebyggande insatser, men samtidigt så måste vi vara ärliga med att den ordningen vi har idag, där de här ungdomarna blir frihetsberövade på SIS-hem som också är låsta, den ordningen, den fungerar inte. De här SIS-hemmen saknar gedigen kontroll och säkerhet och krav. Och därför ser vi att det är bättre att SIS får fokusera på andra barn med andra sociala problem, och att kriminalvården tar ansvar för de som döms för allvarliga brott. Och någonstans måste ju gränsen gå. För och här gör vi olika bedömningar.
Precis. Och jag hörde ju Vinge här tidigare från Sverigedemokraterna. Han menar ju att man berövar 13-åringar vård och omhändertagande som de hade kunnat få. Vad tänker du om det, Teresa Carvalho?
Men de får ju vård och omhändertagande också idag. De blir ju placerade på låsta SIS-hem. De blir frihetsberövade också idag. Vi ser att det finns stora värden i att särskilja barn som begår mycket allvarliga brott från andra barn, och att flytta över ansvaret för de dömda ungdomarna som har gjort sig skyldiga till grova brott till kriminalvården. Men någonstans, där är vi ju alla överens, måste det gå en gräns. Och exakt var den gränsen går, det kan man diskutera, och här gör vi olika bedömningar. Regeringen och Sverigedemokraterna, de valde att baserat på magkänsla gå längre än statens egen expertutredning. Men vi socialdemokrater vill ha välunderbyggda lagförslag, och vi ser att den här gedigna utredningen argumenterar väldigt väl för sin sak, och därför stödjer vi den.
Tack så mycket, Teresa Carvalho, vice ordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Mm.
Och då har vi med oss Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, har suttit och lyssnat. Ja, hur ska man förstå det här beslutet och vad som ligger bakom det?
Ja, det var att flera liberaler inte kunde stödja regeringens förslag, och förut hade de kunnat då kvitta ut sig för att rädda samvetet, även om det inte är av en sån orsak som kvittningssystemet egentligen har skapats. Men nu har vi inget kvittningssystem. Som ni själv berättade så bröt ju Sverigedemokraterna mot det i ett sammanhang där man kvittade ut ledamöter och sen lät dem rösta i alla fall, och sen dess har vi inget kvittningssystem. Det här är tanken med det här systemet. Det är ju att göra det möjligt för enskilda att vara frånvarande utan att röstningsresultatet ändras, men nu går inte det då.
Men när man lyssnade på Henrik Winge här så fick man ju känslan av att det här hade inte alls någonting med den här frågan att göra.
Ja, det har ju det på det sättet att den som vantrivs med sitt partis beslut kan kvitta ut sig. Och det förekommer absolut i riksdagen. Så på det sättet så påverkar ju kvittningssystemet.
Så hur stort misslyckande, om man ska använda det ordet, är det här för regeringen och för Gunnar Strömmer?
Ja, alltså det här är en kraftig prestigeförlust för regeringen. Det här är ett av regeringens kändaste förslag. Gunnar Strömmer har lagt en enorm möda under våren på att försvara och förklara det här förslaget och försöka få omvärlden att acceptera det. Det är också en prestigeförlust för Simona Mohansson som inte kunde hålla ett löfte att förslaget inte skulle falla på grund av Liberalerna. Hon har ju sagt att det kommer, hon skulle ha ordning på sin riksdagsgrupp i praktiken så att det här inte skulle ske. Men sen så får man väl i och för sig tillägga att det här var också ett av regeringens kanske hårdast kritiserade förslaget, av regeringens mest kontroversiella förslag överhuvudtaget. Och 14 är väl sannolikt lite mindre svårsmält för många delar av samhället. Det föreslog till exempel en utredning som vi hörde här, och även Socialdemokraterna ville. Så slutresultatet är, det är klart att det krånglar till regeringens planer. Man tappar också prestige, men det är ju, finns säkert en och annan även på borgerliga sidan som kanske drar en liten suck av lättnad.
Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och tidigare hörde vi även Henrik Winge, sverigedemokrat, och Teresa Carvalho, socialdemokrat.
Och då, här i studiet, så ska vi vända blicken mot Belfast, där ju oroligheterna fortsätter efter knivattacken i måndags. Demonstrationer mot invandringspolitiken som har lett till att många Belfastbor håller sig hemma, butiker och verksamheter håller stängt.
Med nu Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast sedan 8 år. Sandra, hur är känslan där just nu?
Ja, hej. Ja, känslan här är att folk är rädda. De håller sig hemma ganska mycket, speciellt om man är invandrare och mörkhyad, så håller man sig hemma. Men samtidigt så ställer folk upp för varann på ett helt otroligt sätt.
Och butiker som stänger tidigare eller håller stängt helt och hållet. Har du varit ute någonting?
Absolut. Jo då, mina barn går i skolan, jag har varit på jobbet idag såklart. Det syns inte så mycket på dagarna skulle jag säga, det är bara lite mindre folk ute. Men bussarna slutar gå tidigt, så igår slutar de gå 5 och man försöker att inte gå ut efter att man har hämtat barnen från skolan.
Vi kan väl påminna just vad som hände. De här oroligheterna, de drog ju igång då efter ett allvarligt knivdåd där en asylsökande man har gripits och han är misstänkt för mordförsök. Och det har tidigare larmats då om krafter i Storbritannien som underblåser rasism. Efter knivdådet i måndags då, du som har bott då i Belfast sedan 8 år, var det här någonting som du omedelbart förstod att så här kommer, det här kommer att hända, nu kommer det bli kravaller?
Absolut. Alla här visste att det kommer bli oroligheter. Så vi visste ju, det här knivdådet hände ju runt 22:30 på kvällen här i måndags. Och det lades ut en film på sociala medier om det här dådet. Och när man vaknade på morgonen då så visste vi ju att tisdag natt skulle bli bråkigt.
Mm. Var du själv, vad gjorde du själv då på den där kvällen?
Jag såg det på nyheterna och visste att det skulle bli bråk då nästföljande dag. Så man börjar ju fundera på då om skolorna kommer vara stängda och så.
Hur har det påverkat dig och din familj? Du har ju 2 barn.
Ja, så det är ju lite svårt att förklara för dem ibland vad det är som händer. De är 10 och 8. Så vi försöker ju förklara varför deras klasskompisar inte är i skolan just nu. Och lite sådär. Men det är ju väldigt svårt från vår sida då att förklara att det finns den här hotbilden mot invandrare då.
Mm. Och framåt då, nu är det snart kväll igen. Hur är stämningen och läget i Belfast just nu skulle du säga?
Jag tror att de flesta håller sig hemma nu. Jag skulle tänka mig att de flesta har bestämt sig för att åka hem tidigare från jobbet om de inte har jobbat hemifrån. Och alla vet ju redan att det kommer finnas väldigt mycket poliser ute ikväll och att de använder vattenkanoner mot de här kravallerna då. Så folk håller sig borta så mycket de kan från vägar och affärer och sådär.
Sandra Sumero Laming, svensk och boende i Belfast alltså sedan 8 år tillbaka. Tack för att du var med oss.
För bara några timmar sedan så träffade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden EUs idrottskommissionär Glenn Mikalev.
Och Mikalev, han tycker att Iran borde få tävla på samma villkor som alla andra i VM, och han menar också att dynamiska priser, det är ett problem som Europa måste titta närmare på inför nästa mästerskap.
And you're collecting, I see.
I've done it every edition since 1998.
Jag får minnen av min barndom när idrottskommissionären Glenn Mikalev tar emot på sitt kontor i Berliamont, kommissionens högkvarter här i Bryssel. På bordet har han ett klassiskt fotbollsalbum och en stor hög med klisterbilder som hålls ihop av en gummisnodd.
They are all filled?
Yes.
Yeah.
I go crazy if I have a missing one.
Jag har samlat ända sedan VM i Frankrike 98, säger han. Årets album är nästan fullt, fastän VM inte ens har börjat än. Jag blir tokig om jag saknar en spelare, säger Glenn Mikalev. Jag frågar om någon av de andra kommissionärerna också samlar så de kan byta med varandra.
Is there any other commissioner that that you can trade with?
Commissioners, I don't know. I know people in the commission who I trade with.
Nej, inte vad han vet. Men han brukar byta med andra anställda på kommissionen. Det är uppenbart att idrottskommissionären Glenn Mikalev har ett stort fotbollsintresse. Men vad säger han då om VM som börjar idag? Och sammanblandningen mellan politik och idrott.
As a EU commissioner responsible for sport, do you think that this World Cup is free from politics?
Well, I think for the moment the World Cup is an exciting time that promises to be a celebration of football, and I hope to see that on the pitch with fans across the world following their favorite football teams. Of course, sport is never happening in a vacuum. Sport is also happening within a wider context, and I think the values that we promote in politics should also be reflected in sport.
Sport sker aldrig i ett vakuum. Politiska värderingar reflekteras inom idrotten, säger han. Men Glenn Mikalev hoppas ändå att VM ska bli ett firande av fotboll för supportrar över hela världen. Men det vi har sett hittills är inte bara att supportrar, men också deltagare, har blivit portade av politiska skäl. Afrikas bästa domare, Omar Artan från Somalia, fick vända och åka hem trots visum. Iranska supportrar och delar av det iranska landslagets stab får inte heller åka in på grund av USAs krig mot landet. Är inte detta tydliga exempel på att man blandar politik och idrott?
Isn't this, I mean, clear signals that there's a lot of politics in this World Cup?
First and foremost, I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
So also Iranian fans.
Look, fans is what makes football and sport special. They create an atmosphere, you know, and accessibility of sports to fans must be a priority.
Glenn Mikalev säger att det är en fråga för värdlandet och deras myndigheter vem de släpper in. Men det borde vara en prioritet att alla fans får tillträde. Och specifikt om Iran säger Glenn Mikalev att de har kvalat in. De borde få vara med och tävla på samma villkor som alla andra.
Because they qualified, and they qualified on sporting merit on the pitch. So they should be able to compete just like any other team.
När jag frågar om VMs dynamiska priser som gjort att kostnaden för en biljett skjutit i höjden, så blir han rent ut sagt upprörd. Eller i alla fall så pass upprörd som en diplomatisk EU-kommissionär kan bli inför en journalist.
Of course I have a view on those. Look, I think sport should be affordable. Sport should be accessible to the fans that make it special. I would prefer policies, including on pricing, that put the fans first.
Sport ska vara något som är tillgängligt, som folk har råd med. Vi borde sätta supportrarna i första rummet. Jag frågar om det behövs europeiska åtgärder för att reglera priser. Kanske nya regler inför nästa VM som ska gå i Spanien, Portugal och Marocko.
When you look at certain practices that have been used to determine the prices, I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening. And we need to put safeguards in place.
Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder. Det kan göras på olika sätt, och hur det ska göras, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inte heller några åtgärder, för sporten och mästerskapet måste göras tillgängligt.
For the time being, I don't think we should exclude or take anything off the table. The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
Det är viktigt, för det är supportrarna som gör sporten speciell. Och sport, det är inte bara en business. Det är vänskap, det är tillhörighet.
Not just a business, you know. Sport is community, sport is friendships.
Jag påpekar att i USA, där VM faktiskt spelas i år, så har man en annan syn. Där är sport lika med business. Sport är en show, något man säljer. Och funkar inte på en plats, ja, då kan man flytta lag till andra städer i hopp om att tjäna mer pengar där.
I respect that in other parts of the world they may have different views.
Jag respekterar att det finns andra åsikter i andra delar av världen. Men Europa har en annan modell. En modell som bygger mer på gräsrötter och ideellt arbete. På samhörighet, på lag som tävlar mot varandra.
I'm a bit of a romantic in this. So I don't think we should ever trade or make compromises on these principles.
Jag är en romantiker i det avseendet. Vi kommer aldrig förhandla med dessa principer, säger idrottskommissionären Glenn Mikalev, som ser en överdriven kommersialisering av idrotten. Och det är ett problem.
And the excessive commercialization that threatens these principles, I have a bit of a problem with.
Andreas Liljeheden, Bryssel.
Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna. Närmast nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska.
Moderaterna tvingas backa från förslaget om 13-åringar i fängelse, och prestigefrågan blev en prestigeförlust.
Det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
Och det svenska biståndet har lagts om helt den senaste mandatperioden. Blir det mer effektivt och transparent, eller snarare snålt och villkorat?
Det är svårt att se resultat. Vad får man för pengarna?
Lyssna på Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
Skulle du skicka ditt eget barn till en verksamhet där du visste att gängkriminella fanns?
Säg ingenting, gör ingenting. Det här är farliga personer. De är medlemmar i Socialdemokraterna i Botkyrka.
Jag måste prata med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
Allting gick rätt till. Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
Kaliber, måndag efter klockan 10 i P1.
USAs president Donald Trump hävdar ikväll att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till iranska nyhetsbyrån IRNA att det inte alls tagit något beslut än, rapporterar Reuters. Ännu en brittisk minister avgår. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag meddelade försvarsminister John Healey att han avgår efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot. Beskedet från NT-rådet, rådet för nya terapier, att den nya ALS-medicinen Tofersen kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Läkemedlet är bara aktuellt för en mindre grupp patienter men ger ändå en försiktig optimism. Småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är en av dem. Hon säger att hon både är glad och orolig.
Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
Att de har satt in ett särskilt råd så ska mer läkare, tror jag, är stoppglas.
Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt, men att man trots det har valt att ändra sig.
När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att bli starkare efter behandlingen.
Sa Marco Veteläinen i Gånghäster. Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. Så om Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta det amerikanska bolaget Lighten i deras arbete med att få igång fabriken igen. Det säger Mattias Arlett som är Lightens vd i Sverige.
Let's say especially on the supplier side, I'm quite happy that let's say the supplier standing with us. So we have been able to let's say to convince or to motivate let's say everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
Of course we have now to demonstrate and to keep the trust.
Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
Reporter Erika Sundén. Och fotbolls-VM som inleds ikväll förväntas bli det största betting-evenemanget hittills, rapporterar BBC. Enligt finansbolaget Macquarie's beräkningar kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingplattformar. Och den stora omfattningen oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendes riksförbund.
För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också en normalisering att många spelar och många bettar.
Och hon vill att spelbolagen tar ett större ansvar, men säger också att det finns hjälp att få om man själv eller om någon i ens närhet visar varningstecken.
De människor som drabbas av spelets baksida, de har ju ökade ekonomiska problem. Det kan leda till psykisk ohälsa och konflikter i relation. Och de konsekvenserna som spelberoende och anhöriga då får eller upplever, de syns ju sällan i reklamen, men vi möter dem i vår verksamhet.
Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Väder. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet, men det följs fram på dagen av regn och skurar. Över södra Norrland växlande molnighet med skurar och över norra Norrland halvklart till mulet med regn som sprider sig västerut. Temperatur mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kvälls andra timme. Knappt 3 månader kvar till valet. Hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser? Och så fortsätter vår valserie Katarina Gunnarssons skilda världar. Unga väljare ställer sina frågor till politiker i maktens korridorer. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Ylva Lilja. Knappt 3 månader kvar till valet. Vilken roll bör forskningen spela i den politiska debatten?
Ja, hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser i olika frågor? John Hassler, professor i nationalekonomi, kom precis in i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
I en debattartikel i Dagens Nyheter så menar du och 2 av dina professorskollegor att politiker inte ska låta politiska beslut vila på enbart forskares slutsatser. Varför inte?
Nej, därför att forskningen alltid måste avgränsa sig när man kommer fram till slutsatser. Och det betyder att det är sällan som forskningsresultat omedelbart kan omsättas i politiska beslut. Och det här behöver vi inse som forskare när vi deltar i samhällsdebatten. Att om politiska beslut inte riktigt är i linje med vad vi menar eller någon av oss menar är rätt, så behöver inte det betyda att det finns forskningsfientlighet eller faktaresistens. Utan det kan ofta bero på att vissa perspektiv inte har beaktats av oss när vi tänker på de här frågorna.
Jag nämner ett exempel i er text, kriminalpolitiken till exempel. Då finns det forskning som säger att långa straff inte minskar brottsligheten. Men så finns det väljare som säger att nej, men grova brott bör bestraffas hårdare oavsett resultat. Och om man inte följer det så menar ni då att så talar ni om att det vore ett farligt avsteg från demokratins grundprinciper. Det är stora ord.
Mm. Nej, men man kan ju inte här, alltså, om man tänker just på frågan om brott och straff, så är det klart att det finns människor som har uppfattningen att det är moraliskt rätt att bestraffa de som har gjort någonting som är fel. Och det är en moralisk uppfattning som man liksom inte kan härleda från forskningsresultat. Och den kan mycket väl komma fram hos vissa grupper av väljare som politikerna anser är viktiga att försöka konkurrera om. Och då kan, även om det här kan vara en ganska liten grupp som har de uppfattningarna, så kan det få genomslag i de politiska besluten. Och det är så politiken fungerar. Konkurrens mellan olika partier, och det där måste vi inse att det är så.
Ska inte politiska beslut vila på forskning och fakta?
Jo, fakta och forskning är ju förstås en viktig input i den politiska beslutsprocessen. Men i slutändan så måste det ju vara den politiska konkurrensen om väljarna som faktiskt avgör vilka beslut som fattas. Och det behöver ju inte alltid betyda att de besluten är de som vi tycker är de mest riktiga från en forskningssynpunkt. Och det har att göra både med det politiska, men också därför att värderingar och annat kanske vi inte alltid beaktar.
Men det är kanske lika viktigt, värderingar och moral?
Självklart. Och det är ju den politiska processen måste ju fånga upp det som människor tycker är viktigt. Och det här med att det är ett hot mot demokratin, det skulle ju vara då att jag menar att om man överlämnar viktiga beslut som de här kanske marginalväljarna tycker är väsentliga, om man överlämnar de besluten till att fattas av experter, ja, det är att underminera demokratin.
Här i studion också Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist, tidigare i Sveriges Radio och nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Välkommen du också.
Tack.
Ja, man ska inte erkänna forskningens slutsatser här, eller hur tolkar du det?
Nej, men jag tolkar det mycket som att det handlar också om att vara transparent på vilka grunder man fattar ett beslut. För när jag lyssnar här så tänker jag att problemet är ju inte att man väger in värderingar eller moral och ställer det vid sidan om vetenskap när man ska fatta sitt beslut. Utan jag tror att risken, om man menar att alla beslut behöver vila på vetenskap och evidens, är att man förklär ideologiska argument eller moraliska argument till vetenskap. Att jag efterlyser kanske större transparens där också från politiken, att säga ja, men vi fattar det här beslutet inte för att förlängda straff får den grova våldsbrottsligheten att sjunka, utan därför att det stämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Mm.
Men är det ofta man förnekar, tycker du, de vetenskapliga slutsatserna, eller att man binder in dem i någonting helt annat?
Ja, alltså jag menar att det är ganska vanligt att man inte talar klarspråk. För jag håller helt med om att vetenskap är inte det enda som ska ligga till grund för ett demokratiskt beslut. Absolut inte. Värderingar och ideologi är viktiga. Det är därför vi har en demokrati och inte en teknokrati med ett expertvälde. Men när man förklär ideologiska argument, det må handla om kriminalpolitik eller om vi pratar klimatpolitik. Även inom klimatpolitiken så är det ju målkonflikter, olika gruppers intressen som står mot varandra. Framtida generationer mot nuvarande generationer. Och då måste man ju kunna prata om det som en målkonflikt med olika ideologiska slutsatser och inte förneka den vetenskapliga grunden.
Nej, just det. För nu pratar vi ju väldigt ofta om liksom fakta, fake news, forskning, och då kanske det också är ännu viktigare för politiker att säga om det finns bäring i det jag säger, det här vilar på forskning. Är det liksom en fara att man pratar så, att man visar att man förlitar sig enbart på forskning?
Ja, alltså att förlita sig på forskning är viktigt och bra. Det är ju grunden för att veta konsekvenserna av beslut. Men problemet är när man förklär andra överväganden till vetenskap. Man kan ju ta ett exempel från pandemin där, som många av oss har i någorlunda färskt minne. Att där så blev det ju ibland fel om man tänkte att allting handlade om att minska smittspridningen. Om man ska minska smittspridningen, då ska man prata med smittskyddsläkare som är experter på det. Men det fanns också andra aspekter man behövde väga in. Till exempel barns och ungas psykiska mående. Och väga in vad skulle en skolstängning till exempel innebära för det.
John Hassler, ni skriver också i en debattartikel då att det finns ett överdrivet fokus på de allra senaste forskningsresultaten. På vilket sätt är det ett problem?
Jo, därför att forskning är ju liksom en kumulativ process där vi kommer framåt. Och de senaste forskningsresultaten är ofta diskutabla.
Som vi gärna ofta hakar på, ja, i journalistiken till exempel.
Och det har att göra med att forskning, den kunskap som kommer ut från forskning, är inte bara fakta. Fakta är ganska ofta ganska oanvändbart och är egentligen inte det som är liksom det som kommer ut ur forskning. Utan forskning handlar om att tolka fakta. Och de här tolkningarna, de kan ofta göras på olika sätt. Och ett forskningsseminarium på ett välfungerande universitet, det handlar just om en intensiv diskussion mellan olika personer som har olika tolkningar av de här fakta. Man är ensam om fakta, men man tolkar det på olika sätt. Och den här diskussionen har ofta inte kommit i mål om det handlar om den sista forskningsresultaten. Mm. Och den här processen fungerar ganska bra på ett universitet, trots att den enskilde forskaren egentligen inte är så kanske objektiv, utan snarare driver sin tes in i väggen.
Mm. Ulrika Björksten, är vi dåliga på att skilja mellan fakta och tolkningar?
Ja, och jag skulle vilja lägga till en aspekt där, och det är att olika forskningsdiscipliner kan komma till olika slutsatser. Klimatfrågan är ett väldigt bra exempel på det, där man har en naturvetenskaplig ingång som talar om risker och risker att vi kan vara inne i en helt katastrofal utveckling. Hur ställer man den gentemot ekonomivetenskapen som ska överväga hur mycket det kostar och investera nu i klimatåtgärder och kanske om 10-20 år? Då börjar man jämföra äpplen och päron. Och det där tror jag också att vi behöver ha mycket mer transparens kring i debatten.
Jan Hassler, ni har ju en uppmaning till forskare. Delta mer i debatten så att vi alla kan lära oss att skilja mellan fakta och tolkningar.
Ja, och det finns många som tycker att det där är lite läskigt. Att man sticker ut hakan och man vågar debattera på ett seminarium, men inte i allmänheten. Och det är synd. Men man måste då också våga ta det där steget. Att också säga att det som jag säger är min tolkning av fakta. Och det finns många som håller med mig, men det finns också andra som inte håller med mig. Och göra det i samhällsdebatten, då tror jag man kan bidra. Och vi måste bidra till samhällsutvecklingen som forskare. Det ligger i vårt uppdrag.
Ulrika Björksten, om du tittar framåt också. Forskarsamhällets viktigaste uppgift, då, vad skulle det vara?
Jag tänker att det är just den här transparensen att också som forskarsamhälle prata om processen och vilka utgångspunkter man har och hur ens tolkning begränsar sig då. Och inte inse att expertrollen är något annat än forskarrollen. Som expert företräder man hela det vetenskapliga fältet och inte bara sina egna resultat. Och att inse att expertrollen, precis, man har forskarrollen, man har lärarrollen på universiteten, men man har också expertrollen som är den roll man iklär sig när man går in i den offentliga debatten. Och då behöver man tala om fältet som helhet.
Och det är spännande, vi i samhällsjournalistiken här, vi jobbar ju hela tiden med experter, vi bjuder in gäster. Jan Hassler, vi har ett val om 3 månader, stora frågor, vad skulle du säga, vad ska man vara uppmärksam på?
Jag tycker att man ska vara uppmärksam på forskare som så att säga är fortfarande kvar i seminarierummet och driver sin egen tes. Och precis som Ulrika säger så tror jag att man gör mest nytta i samhällsdebatten om man också försöker beskriva det här samlade kunskapsläget.
Ulrika?
Jo, jag vill också säga att politiken har ett stort ansvar där att inte plocka russinen ur kakan utan också acceptera att det finns fynd som kan tala emot den egna ideologin.
Mm. Tar de sig den tiden, tror du?
Men jag tror som sagt var att det är ett så starkt argument att säga att vi har forskning bakom oss. Och det är därför som jag menar att det är också viktigt att det inte är det enda hållbara argumentet. Så att man slipper att man framför kvasivetenskapliga argument eller argument som är begränsade till en liten del av vetenskapen.
Tack så mycket, Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist tidigare här på Sveriges Radio, nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Och tack också till Jan Hassler, professor i nationalekonomi. I vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar har vi från Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i riksdagsvalet, hört hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
Just det, och nu så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår här i Studio 1 så kunde ni höra SD-killen Anton som fick möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar.
Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och vi börjar vid parkeringsplatsen igen.
Vi står vid 2 containrar, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
Och du brinner för det här?
Ja, absolut. Alltså, det här är så viktigt.
Och du har jobbat med den här typen av textilåtervinning och du vet att det inte alla som är lika miljömedvetna som du. Vad kan hända?
Ibland kan det vara att oj, jag råkade få med mig matkassen till återvinningscentralen. Så då slänger jag ner mina räkskal eller någonting i textilåtervinningen. Istället för att slänga dem i hushållssoporna. Och det förstör ju då allting som ligger i den här containern.
På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. 2 av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidigare regeringen har svårt att nå unga akademiker kvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
Har du ända sedan du började rösta valt bort borgerligheten?
Nej. Alltså första året när jag röstade, då så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
Så det är global rättvisa, det är bistånd, det är miljöfrågan, det är tredje världenproblematiken och det är hur vi ska kunna återvinna textilier men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
Ja, absolut.
Så lämnar jag klädcontainrarna och går några hundra meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola, omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat. Och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 6:30.
Så du är på väg hem från jobbet?
Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. Jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25. De märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna och de blir irriterade. Och redan det kan förstöra deras dag. Eller handdukarna som inte de har råd att köpa ska vi beställa som luddrar till sig efter en tvätt. Och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt för att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
Och så var det Alexandra.
Ja.
Men kommer det här från Stockholm eller?
Ja, från Upplands Väsby.
Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplands Väsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dosa.
Hej, Benjamin.
Alexandra.
Trevligt välkommen.
Trevlig.
Benjamin, trevligt välkomna.
Så ska vi se, så ska ni få passerkortsbrickor också. Eller ni ska få namnbrickor.
Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt pampigt palats.
Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
Precis. Lite gammaldags.
Och uppe i moderaten Benjamin Dosas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dosa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här. Ja, jag är handel- och biståndsminister. Så här är ni frågorna. Sen vad tycker vi är trevligast, soffa eller bord och stol? Det får ni bestämma, ni gäster.
Och så säger de många kvinnorna Amina och Alexandra att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter. Så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu. Och om SD då håller med ganska mycket som jag tycker så vill jag ju få igenom det med dem. Så att jag kan tänka mig att få igenom politik med Vänsterpartiet, Miljöpartiet också. Så. Mm.
Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
Men
det är
ta den.
Jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är såna som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in molotov cocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Vi hör ju bara det som ni håller med om i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
Nej, men verkligen. Det där tar jag verkligen till mig av.
Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
Jag lovar att jag ska besvara din fråga, men först och främst tack för allt du gör. Mm. Och att du hjälper andra människor. Det är ju otroligt viktigt och vi har ju en brist i Sverige idag att för få vill välja vårdyrket. Så att först och främst tack för det du gör för Sverige och för äldre. Jag ska erkänna så att det är därför jag är moderat. Mm. För att alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola och omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvariga om man säger så. Men varför är det ingen alltså jag ser ingen skillnad. Jag ser inte någonting ändras. Min grundlön är ju 12 800 efter skatt. Lönen är ju, det är ett skämt. Jag hör dig. Du säger att det blir mer pengar, de får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad. Och jag vet att vi kan ändra på det.
Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel. Vi måste få bort slöseri i äldreomsorgen till exempel. Där vet vi att det har funnits många oseriösa privata aktörer som måste städas bort. Städar vi bort dem finns det också mer pengar till de seriösa, oavsett om det är privata eller offentliga.
Och bredvid vårdbiträdet Amina har akademikern Alexander Lövgren suttit och lyssnat.
Alexandra säger att hon och många andra kvinnor inte röstar på Tidepartierna på grund av miljöfrågan. Och då vill Benjamin Dosa försöka övertyga Alexandra att Moderaterna också bryr sig om miljön.
Vi visar ju hela världen att man kan kombinera att ekonomisk tillväxt, nya jobb, ny teknik med att samtidigt få ner utsläppen.
Ja, men jag tycker att Sverige, vi är ju verkligen ett sånt land där vi har möjlighet att ligga i framkant, att leda liksom hela liksom klimatpolitiken. För att det som är problemet nu är att en stor del av vår liksom produktion, hela klimatavtrycket, hamnar ju inte här. Så vi har det ju jättetrevligt. Vi har frisk luft och liksom rena bäckar och sånt där. Men det är för att all vår produktion ligger någon annanstans. Sen kommer sakerna hit, vi hoppar jättebilligt, lever loppan. Och sen när vi inte vill ha våra saker längre, de flesta kanske slänger dem i de här kärlen där man inte riktigt bryr sig om vilket liksom skick de är i. Och då måste ju de skicka det utomlands. Så då igen så blir ju världen bara vår soptipp där allting hamnar. Och det är inte bara textilier utan det är även elektronik och liksom allt vårt avfall.
Men även där kan jag säga att jag håller med. Det är klart att vi inte ska dumpa liksom alla våra problem på andra länder. Speciellt inte länder som har det väldigt tufft ekonomiskt, mänskligt lidande. Men så här, vi är en av världens största givare. Om vi tar Gaza som exempel. Näst störst som land i världen. Inte per capita, inte per invånare. Vi är ett litet land. Utan i absoluta termer, i kronor och ören. Bara Förenade Arabemiraten ger mer till Gaza än vad vi gör. Men sen är det viktigt att de pengarna faktiskt gör skillnad.
Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
Hej då.
Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby.
Så vad tänker du nu om det här mötet?
Det var nödvändigt, men jag kommer inte ändra min åsikt vem jag ska rösta på.
Varför ska du fortfarande rösta på Socialdemokraterna och inte på Moderaterna?
Jag har inte sett någon ändring.
Och vad ska du rösta på?
Det lutar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet.
Så då lämnar vi UDs tjusiga salonger och åker tillbaka till Upplands Väsby.
Ja.
Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
Och gårdagens reportage där Socialdemokraterna möter Anton som röstar på SD. Det finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där ligger också de tidigare 5 delarna i serien.
Eftermiddagen, Studio 1 med programledarna Ylva Lilja och Helena Groll. Och Studio 1 kväll producerades av Mariana Benjamin Sir. Tekniker ikväll var Oskar Thor. Jag heter Annika Nordin och jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och närmast här i P1 nu så blir det dagens Ekopodden efter detta.
Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst, därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
Hela programmet om hur digitaliseringen totalt målat om den svenska medievärlden. Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges radioappen.